Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
ICA Kvantum Gränby. We are serious about food.
Vad vill ni med i då?
Skulle du satsa allt på väg där?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Det här var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nej, det är viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen sån hög ytter som bättre än mig.
Jag kommer ner en tjockis på träningen är bäst.
Det är bra, good.
Hej och välkomna till avsnitt 154 av Are You Serious. Sitter här i materialrummet, det som man brukar kalla hjärtat nästan hos en förening på Studenternas med Ola Andersson. Tack för att du får komma hit.
Det var så lite så, trevligt att ha er här. Hjärta passar ju bra i många hänseende. Hjärtat i verksamheten och hjärtat eftersom de som brukar sitta här heter Hjärt och Hjärt.
Ja, ja, jag fick det till det. Det är ju ett lyft får man säga med gamla löten.
Ja, då hade vi ju ett litet förråd där vi klämde in allting. Nu ser du ju bara knappt 50% av det som du tycker är fantastiskt stort här. Vi har ju det som kanske låter i bakgrunden är ju tvättmaskinerna som står och dunkar. Så att den som har fått det allra bäst i Sirius så är det nog Hjärta Andersson faktiskt.
Ja, och tvättar dagens träningskläder tillbaka efter 3 dagars ledighet. Hur såg det ut, Ola?
Faktum var att det lilla jag såg av träningen såg hungrigt ut. Tvärt emot vad det såg ut andra halvlek mot Varberg. Mm.
Ja, det är ju skönt att höra i alla fall om man såg den halvleken. Ja. Har du senaste nytt här? Är det match om 8 dagar eller inte?
Du menar AIK, ja. Gate, match eller inte, 9:e eller 10:e? Vi tror att det är match den 10:e. Vi har inte hört någonting annat i alla fall.
Vet du någonting när de, alltså när det senast ska komma någon form av beslut där eller?
Nej, ja, det var ju en överklagan till tävlingskommittén, vad jag förstår. Som sa att det skulle vara match 10:e. Sen tror jag att AIK har gått vidare.
Ja, till överklagande nämnden, ja, som det heter.
Och så länge vi inte har hört något så räknar vi med att det är den 10:e. Och ja, tycker i sådana fall att det skulle komma någon typ av information till oss, vilket det inte har gjort ännu.
AIK gick ju ganska skarpt åt er, kan man tycka, på sin hemsida. Hur är stämningen mellan dig och AIK-arna där, Barre och Björn?
Jag vet inte, jag har inte pratat med dem, tänkte jag säga.
Säger du och ler stort här?
Nej, men alltså, den är nog bra. De har ett matchschema som de inte tycker passar dem. Och vi har ett matchschema som, det passar väl inte oss heller. Men det är ungefär som vi sa, deras spelare är uttagna i landslaget, våra också. Så att, tycker väl att det är lite same. I tillägg också så var det inte så många som sa emot det här när matchschemat las. Om att det skulle vara match här. Så att det är ett beslut på det. Vi har inte tagit några andra direktiv än det.
Så är det. Men det är inte det vi ska snacka om. Utan du kommer ju närmast från ett kanonfönster får man säga. Som precis för någon vecka sedan här har stängt igen. Och jag såg ju här på träningen inför Varberg. När det var en del supportrar där på löten. Har du någonsin känt dig så uppskattad som efter värvningen av Sugita?
I hela mitt liv, nej, eller som sportchef i Sirius menar
du? Nej, som sportchef kanske.
Ja, nej, ja. Nej, men det var många som tyckte att det var bra att vi kunde förlänga med honom eller få honom så att säga här hos oss lite mer permanent. Mm. Så utifrån sett så kanske jag inte har fått lika mycket hörrarop, men in i organisationen så känner jag mig uppskattad många dagar i veckan. Men inte alla, men några dagar, många dagar i veckan.
När du landar den då på, ja. Är det som den här klassiska Wolf on Wall Street när Leonardo DiCaprio glider in och alla står och applåderar? Var det den liksom när du hade fått underskriften på kontraktet?
Ja, ta ner det 50% kanske så... Så var det. Nej, men det var många som var glada, både naturligtvis supportrar, vilket är jättekul med bevis på uppskattning, vilket man också lever för naturligtvis. Den som säger något annat ljuger. Man tycker det är kul att göra bra saker naturligtvis. men också spelarna i laget som kom och sa att det här var jättekul att Sugita kunde fortsätta. Det är ju väldigt värdefullt i ett jobb som ska göras, och när spelare vill ha kvar andra spelare och man lyckas få det och man ser att det finns en tro på, så att säga, framtiden, om man nu ska uttrycka sig stort.
Mm. Och det sa ju Elias Andersson också här, att du hade mörkat bra. Det kom som en chock för honom, nyheten.
Ja, och det var ju i respekt för att alltså, det var inte någon lätt förhandling sådär. Det var ju, den stod ju still många gånger och steg tillbaka, och ibland så undrar man ju kanske att det var, om det var verkligen en förhandling. Ja, det är lite speciellt, eller var speciellt så. Och innan saker och ting är klara, då tjänar man ju liksom inte på att säga nästan klart eller det blir klart snart, för då står man ju med lång näsa ifall det inte blir klart. Mm. Liksom. Så att det är ju ett sätt att liksom inte dra upp förväntningar för en liksom höte i ladan, ungefär så.
Men är spelarna på igen, till exempel? Nu var det är kanske inte en helt vanlig, det här med att man lånar, han var mellan två kontrakt, sen förlänger man, sen ska man, är spelarna liksom på dig i sådana, liksom, ja, men hur blir det med Sugita sådär? Har det varit sånt under den här tiden?
I det här fallet så var det ju så, eftersom det var en speciell situation, eftersom han först skulle sticka eller lämna oss den 23 juli. Och sen fick vi förlängt lite drygt en månad till 31 augusti. Då var det ju, spelarna frågade ju av naturligt intresse av hur blir det med Sugita.
Och då sa du bara, han drar.
Ja.
Men om vi tar det här lite från början. Det har ju varit en lång process då. Och det börjar väl egentligen med att Sam Lundholm då, att han inte skulle vara aktuell för en allsvensk premiär som var tänkt i början av april. Var det då du började jobba mot Sugita, eller hur? Han blev ju klar där i mars någon gång.
Ja, det stämmer väl. I takt med att vi märkte att Sam inte fick den ordningen på sin rehabprocess, så kände vi att vad skulle vi kunna göra istället med en väldigt begränsad budget. Och ibland så lönar det sig att ha ett kontaktnät, eller gör det väldigt ofta, men ett nätverk, så det var en person i det nätverket som jag kom i kontakt med som helt enkelt ställde frågan utifrån Sugitas situation i Iran då. Och vi minns ju Sugita från tiden var i Dalkurd. För oss fanns det liksom ingenting att tveka på det, utan vi var väldigt direkta då, och Henke och Theodor gillade Sugita också som fotbollsspelare, och vi såg ganska snabbt vad han skulle kunna tillföra hos oss, så att vi var raska, vi skred till verket, om man nu säger så, och fick det med den premissen att han, så att säga, skulle bara kunna spela fram till 23, men jag vet inte hur många matcher det var då egentligen. Det var ju innan
halva
corona,
serien, va? Precis. Va, tror jag. Ungefär innan corona då. Ja. Hur snabbt då när han var på plats? Det blev ju lite konstigt. Det var ju nästan så att man tänkte, ja, men han kommer han kunna spela några matcher överhuvudtaget.
Det var skjutet på
precis. Och han sa ju redan från början att han ville ju inte tillbaka till Iran. Var det något du visste innan han kom hit också, eller?
Nej, men ganska snart in i hans början av anställningen, den första perioden så att säga, så fick vi reda på det också. Och då började jag liksom knåda lite grann och ställa frågor och vara allmänt lite småjobbiga och så. Och då fick vi till den där förlängningen efter mycket om på en månad, och då var vi ju jätteglada bara att få till den.
Trodde du då att det liksom, när fattar du att det var, för du sa efter, jag tror han sa till mig efter den där träningsmatchen mot Brage som var den sista då innan corona, att han vill ju inte tillbaka, han vill stanna, och då så sa jag det till dig, och han bara, då sa du, det var kul att höra, men jag har aldrig köpt en spelare med 3 år kvar på kontraktet. Nu har du gjort det. Men när insåg du att det fanns en möjlighet? För det har ju varit ganska stängt, känns det som, förutom om man har frågat honom då egentligen.
Ja. Nej, men i och med att Sugge har sagt, så att säga, att han vill stanna, men så finns ju alltid en realitet i saker och ting, och den realiteten stämde inte överens med vad Sugge ville. Men vi var ju stärkta av att han ville, och det tyckte vi var fantastiskt. Vi ville ju verkligen ha honom kvar hos oss. Men som sagt var, i den här diskussionen med både agenterna som förde talan mot Traktor då, eller hjälpte oss med det, så var det lite fram och tillbaka där, så att säga. Och sen var det ytterligare en del i det här, det var ju liksom att komma överens om Suggis del. Och när vi varit någorlunda, det är ingen idé att bli klara med Traktor, så att säga, klubben, för man har ett hum om, kan vi bära Suggis ersättning också. Och ja, så att när, ja, det gick ju fram och tillbaka, ett vad gäller Traktor, och sen höll vi på att prata under tiden om det skulle lösa sig med Traktor, till vilken summa. Och då blir det ju liksom, vi har, pengarna finns ju inte hur mycket som helst, utan man har ju en pott som antingen så måste man lägga 100% på övergången, eller, och i det här då så var den diskussionen med Suggi och hans agenter var ju den är tuff liksom, den var tuff, men den var, båda gav och tog, och Suggi vet om att han tjänar inte de pengarna här som han hade gjort i Iran, men å andra sidan, Iran var ju inte liksom aktuellt för honom. Men han gör ju en väldig investering i sitt liv nu, i form av att han går hit och tjänar, ja, mycket mindre kan man säga.
Hur mycket tjänar han i Iran?
Det vet jag inte. Det vet jag inte. Men, och det vill jag inte gå ut med, även om jag visste. Men så där vill jag ju passa på att tacka Suggi också. Men vill man vara någonting, så finns ju, vill man vara här så att säga, då finns ju ett pris för allting egentligen. Och det priset var Suggi beredd att betala genom att inte få så hög lön.
Men åter till frågan då, när förstod du att liksom det här är möjligt?
Det var sent. Ja,
det var alltså sent. Det var alltså, efter, om vi tar första perioden, mars till juli. Då fanns det inte på kartan
Nej, utan det var väl andra halvan i augusti. Andra halvan i augusti, och då var det fortfarande, vi var långt ifrån varandra så att säga, innan man började känna att det här skulle kunna gå. Och sen, ja.
Men var det först dialogen liksom med Suggi och sen tog ni Traktor?
Nej, vi tog allt samtidigt. Det var rörigt.
Men om jag förstod det rätt, när vi pratade lite innan den här andra den riktiga lånestinten, förlängningen, de var inte helt enkla då heller. Nej. Hur har du haft direktkontakt med dem i Iran, eller har allt skötts via agenter, eller hur har det sett ut?
99%, 95% via agenter. Sen är det en officiella utväxling vad gäller dokument och de sker ju med klubben direkt, men då är ju allting så att säga ordnat, och detaljerna så att säga. Sen är det finsnickeriet med dokumentet och stämplar och
just det där, stämplar var tydligen väldigt känsligt.
Och liksom, ja, det var viktigt med stämpeln.
Har ni någon Sirius-stämpel?
Vi har det nu. Vi har det nu. Alltså, det var några år sedan som man slutade använda stämplar här i, men det är väldigt viktigt med stämplar. Har vi lärt oss, framförallt till Iran.
Men vad fick du för bild av Traktor då? Liksom, de släppte de Suggi för att han själv ville det i princip? Eller var det det som...
Du menar nu när vi köpte dem? Ja, sen hade väl de en överenskommelse om att kommer de här pengarna, då släpper vi. Och där kan man väl säga att där låg... tror jag att vi hade en fördel av att vi hade en dialog med... Även om det var via agenterna, så hade vi en dialog med klubben. För vad jag förstod så fanns det nog möjlighet att få ut mer för Suggi om man gick till något annat land, Sydkorea eller någon annanstans i Europa eller så. Men eftersom Suggi ville hit också, då hade vi en klar fördel.
När fick du reda på att den liksom summan existerade, så att ni kunde ha loss honom?
Det var den här vevan, sista halvan i augusti.
Och hur gör du då? Går du upp till liksom till Christer eller till styrelsen och bara, det här krävs för att vi ska ha kvar Sugita, eller hur gick den till?
Ja, jag gör, det kan man säga. Jag gör en investeringskalkyl som jag visar för Christer, som i sin tur tar den till styrelsen.
Och vad fick du för svar då?
Ja, beviset finns ju här.
Ja, men jag tänkte från början, var det så här, men vi kör på det. Eller var, för det, ja.
En väl grundad och genomarbetad investeringskalkyl får oftast ett snabbt svar. Det roliga är om man fått ja, det tråkiga är om man fått nej. Men om
man kan få ett ja direkt kanske.
Ja, det kan man säkert få, men om den är bra, ett bra underlag, så tror jag att man får ett snabbt ja eller nej.
Och du fick ett snabbt ja.
Ja.
Ja. Du har ju sagt hela tiden här in i det sista att det inte skulle bli någon övergång. Hur mycket av det var taktik?
Nej, men alltså, ja, dels så vill jag ju liksom inte, jag kan ju inte säga någonting innan det är klart. Det framstår ju som en fullständig idiot om jag, så där måste jag ju mörka till en viss del liksom. Men det var ju inte klart för väldigt mycket på slutet, och till slut så var det ändå saker när det var klart som gjorde att man man måste liksom säkerställa att få hela affären i hamn.
Vad var det för sak?
Ja, det är sånt som jag inte riktigt kan gå in på, men det är speciellt att göra den här typen av förhandling, och det är otroligt lärorikt. Det är lättare att sälja eller köpa en spelare från Trelleborg eller från någon annan. Vi har ungefär samma förhållningsvillkor egentligen, vad som gäller.
Men vad kan skilja sig där om du jämför med Trelleborg till exempel? Vad är, förutom stämplar, så här, kan du dra något konkret som skiljer sig?
Nej, men alltså det är ju så här att en klubb i Sverige vet ju ändå var Sirius befinner sig, även om vi ligger femma eller sexa i tabellen. Man vet vad en klubb som Sirius eller svenska klubbar rent generellt har för ekonomi. Men då en klubb som är ganska långt bort i världen har ju ingen koll på vad de ser ju bara i Europa. Och då tror ju de att vi har samma ekonomi som i Spanien kanske eller någonting. Så att, och då ser de oss på en 56:e plats eller någonting sånt där i tabellen och tycker att det här gänget har pengar. Så att det, liksom, det är en ganska stort gap där som man måste liksom få dem att förstå att ja, vi vill att Sugge spelar här, men vi har inte de pengarna som ni tror att vi har.
Var du orolig att det skulle liksom på något sätt läcka att ni låg i någon förhandling? Det ryktades ju vid den här första förlängningen att det var andra svenska klubbar intresserade av honom också. Och jag antar att det ändå var en del att du sa nej, men det kommer inte bli något, han ska absolut tillbaka. Var inte det också ett sätt att lura andra svenska klubbar som kanske var intresserade av honom och följde vad som hände här?
Alltså, efter den andra förlängningen som gick över till 31 augusti så var vi ju klara med att han inte skulle gå till en annan svensk klubb eftersom fönstret stängde 25 augusti. Och det blev bra. Så där var jag ganska trygg med att han kan ju inte komma till något svenskt lag eftersom vi hade honom på lån, eller hos oss i alla fall 31.
Men man tänker att man liksom jobbar inför nästa säsong då och vet
så
att det...
Så kunde det ha varit, att det var, kunde ha varit någon annan klubb som hade tagit honom. Men återigen så är det ju liksom... Det är fortfarande människor vi håller på med. Vi har haft en bra relation med Sugge, och det är en intelligent ung herre det här, det kan jag lova. Och vi har haft en jättebra relation sedan han kom, och vi har pratat mycket om både fotboll och livet. Så att det känns som man har liksom installerat sig. Även om man inte pratar jättebra svenska så är han liksom installerad hos oss. Och jag tror han kände det ganska tidigt att han var välkommen. Och den tiden, de här fram till första låne eller första perioden och sen den andra, den gav honom mer smak. Och sen så ville han och hans fru stanna i Sverige. Och det är förmodligen det tyngsta skälet.
Vi lämnar Sugita då, eller har du något mer att berätta om den övergången?
Ja, men det kan vi ju ta när preskriberingstiden är över.
Ja, vi vet ju inte om någon lyssnar där. Men det är en lite speciell klubb, Traktor, om jag förstår rätt. Att det är, de är väl mycket Azerbaijan-kopplade på något sätt?
Faktiskt ingen aning. Jag hade inte tid att kolla upp det. Utan liksom var kopplingarna fanns. Ja, så... För oss, som vi säger, det är ju alla de man är van att förhandla med. Det är ju svenska klubbar och allt annat blir ju liksom en ny erfarenhet varje gång. Och det här var en jättestor erfarenhet. Men som sagt, jag tror inte de mer speciella än någon annan klubb som liksom är lite längre bort i världen.
Nej, jag bara tänkte att om jag förstår rätt så är det egentligen en azerbaijansk klubb som spelar i Iran på något sätt.
Ja.
Alltså att det är många supporters från Azerbaijan. Fick du lära dig något då?
Ja, det är härligt, härligt.
You guys, are you serious about this?
Men kanske lättare då att förhandla med Vasalund som ni har plockat en annan spelare av.
Ja.
Mer eller mindre. Men det har ju ändå varit en dialog där. Ekin Bulut klar då inför nästa säsong, är med och tränar här lite någon gång i veckan. Berätta lite om det, den övergången och tanken med honom.
Ekin är ju en, tittar man bara på Ekin som fotbollsspelare så är det ju en forward med egenskaper av en jordborr, isborr eller något liknande. Han borrar sig fram mot mål. Och vi söker ju en sån spelare med den graden av lite skitighet så att säga, som offrar allt för att göra mål verkligen. Sen är han inte alls klar på långa vägar. Även om han är 24 år nu så har han spelat division 1 fotboll och det måste man ha respekt för. Vi har ju flera spelare som vi har tagit från division 1 som där är tufft med två divisioner alltså. Men hans egenskaper och hans driv tror jag gör att det kan lyckas för honom högre upp. För han är inte, det är klart han är beroende av sin omgivning, men han är på plats oavsett om han ska spela division 7 fotboll eller allsvensk fotboll, så tar han sig till de här situationerna som vi söker. Sen var det ju lite speciellt i och med att Ekin hade ett avtal med Vasalund som sedan lång tid tillbaka, jag tror han hade i botten ett 5-årsavtal eller 4-årsavtal eller någonting sånt där, som gick ut i september, i början på september, vilket gjorde att vi kunde liksom inte ta honom i det här fönstret om vi skulle ta honom som bossman. Och där pratade jag med Kängis i Vasalund, deras sportchef, och lite grann hur vi skulle göra. Och Kängis och Vasalund hade en uttryckt en önskan om att få behålla Ekin säsongen ut, för att de går ju nu och leder division 1 norra och går ju för att gå upp i Superettan. Och med lite eftertanke och så för det första vi ville ju ha Ekin nu för att han skulle ha ett halvår på sig och vara liksom stridsklar till 21. Men samtidigt så visste jag väl också att han kanske inte skulle få så mycket matchtid här hos oss eftersom vi har ganska stor konkurrens. Så att vi förde en dialog kring det där och kom överens om att vi signar Ekin från 21-01-01 och sen så förlängde de sitt avtal säsongen ut 2020. Och som kompensation för att båda klubbarna fick lite, Vasalund fick ju som de ville och vi nästan som vi ville, så är han här och tränar hos oss och med en regelbundenhet, kanske inte så ofta som vi hade haft honom i egen verksamhet, men någon gång i veckan.
Annars forwardspositionerna, jag antar att ni inte kommer ändra jättemycket i spelsystemet till nästa år om man kollar hur bra det har gått i år, och då är det egentligen en uttalad forward där. Ser ni Ekin på egentligen alla tre, de finns ju tre positioner längst fram var en i toppforward, är det där ni ser honom eller även på de andra två?
Ja, så jag ska inte säga att vi inte skulle kunna ändra ett spelsystem och spela med två forward vissa matcher även under hösten om vi skulle tro att det skulle såra motståndarna mer så att säga. Men vi har inte gjort det hittills. Men vi kanske gör det till nästa år. Jag ser inte honom som en nummer 10 roll direkt. Där Sugita eller Steffo spelar idag. Utan det är alltså forward längst upp. Eller om vi någon gång spelar med två forward som en av två då.
Och då har ni ju ganska många får man säga på den positionen. Kennedy, Jocke Persson, Mohammed som spelar där, Ekin, Jonas Lindberg som har utgående kontrakt. Ganska många spelare på en position.
Ja, konkurrens vet du.
Ni har gjort er av med spelare också, i alla fall halvt. Keba Sisi ut till Helsingborg, kan vi bara dra den historien. Hur har du som sportchef fått agera ut efter vad som hänt?
Ja, Vi har ju en konkurrenssituation. Från förra året så hade vi Jarl och Tim Björkström som mittbackar. Råp la av ganska, ja, i mars eller någonting, eller i början på april. Och då kände vi att, och Kebba då inför den här säsongen, de tre. Och sen meningen var ju att Råp skulle vara en fjärde, så vi skulle ha fyra stycken på två positioner, eller fyra stycken på tre positioner om vi spelar trebackslinje. Råp la av på grund av skada och vi tog in Hjalmar Ekdal, och han har gjort det bra, väldigt bra. Och det blev ju liksom, som det ofta blir, du pratar om forwardspositionen nummer nio där. Vi hade spelare i en konkurrenssituation som innebär att några får inte spela. Så är det bara. Och för att göra en lång historia kort, så är det så att Kebba ville spela. Och vi kunde inte erbjuda det i den omfattningen som han ville. Och därför hade vi en kontakt med Helsingborg som uttryckte ett önskemål om att få låna honom. Och då tyckte vi att det var bästa lösningen. Dels för att Kebba uttryckligen ville spela och tyckte han skulle spela. Och vi hade, eller Henrik hade flera andra spelare före honom på positionen.
Men var det en, liksom ett av målen, eller vad man ska uttrycka det för, det här transferfönstret, att ha Kebba någon annanstans?
Nej, vi ville ha Kebba kvar. Men Kebba ville spela så pass till den grad så att vi kände att ja, men då får vi hitta en lösning. Men vi ville att Kebba skulle vara kvar. Mm.
Och han ville inte det?
Nej.
Var det någon, liksom, den här dealen, tar Helsingborg hela hans lön, eller hur, vad betyder den för er ekonomiskt? Nu ler du som vanligt, men frågan måste ställas.
Frågan i journalistiken, så är det regelverk eller hörstena. Frågan måste ställas. Ja. Och du vet också att du kommer få väldigt begränsat svar där. Mm.
Finns det någon klausul som Helsingborg har att köpa loss honom?
Samma där. Mm. Inga
Men utifrån, det känns ju... Om jag ska komma med påstående, jag känner ju själv, Kebba kommer inte göra en match till i Sirius, tror jag.
Känner du det själv, eller kommer han inte göra det?
Nej, jag känner det själv. Ja.
Var det en fråga eller?
Det var ett påstående.
Det var ett påstående, ja.
Har under det här fönstret då, har ni haft anbud på andra spelare som ni nekat?
Nej. Vi har en del intressen för våra spelare.
Hur går det till då? För det är ju ofta så här, bara, har ni fått något konkret? Nej, men det finns intresse. Liksom.
Den här världen ska inte styrs. Det finns en aktör som heter agenter eller mellanhänder eller rådgivare. Och som i alla branscher, så liksom, eller alla aktörer, vissa är bra, vissa är mindre bra, vissa har man bra relation med, vissa funkar inte med. Det är som överallt annat i näringslivet. Och det kommer väldigt många, när vi som lag går bra, så kommer det väldigt många utländska agenter och ställer förfrågan, och framförallt säger att de har en klubb för den här och den här prislappen, om vi vill, så att säga. Och sådana har vi fått, men vi har ju inte en klubb som har kommit, vilket är liksom det enda vi kan relatera till. Och det är många klubbar, eller många agenter, som frågar vad vi ska ha för spelaren för att sälja honom. Och de nivåerna sätter ju inte vi, utan det är ju liksom, det är de som får komma och ge oss ett bud, så får vi ta ställning till det.
Hur många spelare rör det sig om då?
Som det har varit förfrågningar om, tre stycken, tre, fyra. Ja,
kan man gissa vilka det är. Stefan och Vecchia bland annat lär det ju vara. Hur mycket har det surrat om honom under det här sommarfönstret?
Mycket, va? Jag tror att det var väl en morgon han var på alla
mediebolag.
Han var både på Fyran och, jag vet inte hur han hann det, både Fyran och SVT, ja. Morgonsoffer, och så släppte han väl låtar och gjorde mål och spelade bra fotboll. Och det här kan man ju tycka, så att säga, är både kul och lite splittrande för prestationerna. Men där Sirius är, så känner vi att allt som är om Sirius, det tar vi gladeligen emot. För att det här är en situation som vi håller på att lära oss av, att spela bra fotboll och kunna prestera, samtidigt som det blir liksom skriverier och media på oss. Och det är ett utvecklingsområde för oss, för att för några år sedan, eller innan vi gick upp i Allsvenskan, då var vi ju glada bara vi stod i, liksom i riksmedia när vi stod om Sirius. För det känns ju fortfarande ibland som att folk tror att vi fortfarande håller på med Division 1 fotboll. Men det är ju också en process att vi inte får ryckas med när vi börjar bli omtyckta och alla vill ha uttalanden och alla vill att vi ska vara med, utan fokus är fortfarande på vad vi gör på vardagarna, alltså när vi tränar och spelar matcher. Och där har vi inte kommit upp än, och det är av förklarliga skäl. Hur ska vi kunna göra det? Vi har inte varit i den här situationen riktigt förut. Ja, 2017 när vi Sirius gick bra, men så att, och där är vi, för att komma tillbaka till Varberg, där känner vi oss lite besvikna över den prestationen andra halvlek. Och det är ett utvecklingsområde, att vi ska kunna klara av att ha de här bitarna och fortfarande springa sönder våra motståndare. Vi, när vi inte springer, så är vi inte bättre än ett superrätta lag. Då förlorar vi mot VSK, då förlorar vi mot Varberg. Nu är Varberg allsvenskan, men du förstår mig. Och det är det här som vi måste tillbaka till, och det som har det är jättekul med en omgivning som uppskattar oss och klappar oss i ryggen, men vi måste förstå att det vi gör, det är det som skapar liksom trycket runt omkring oss. Det har vi inte riktigt fattat än,
men det kommer kanske.
Det är ett utvecklingsområde, och kommer det inte så kommer vi stagnera, och kommer det så kommer vi utvecklas.
Men Vecchia, just det känns inte som du har haft jättestora problem att hålla kvar honom här under sommaren.
Jag tror där det handlar också om att Stefano vet vad han är i sin karriär. Det har väl inte undgått någon när han har väldigt skadedrabbad, och liksom även under de senaste säsongerna verkligen funderat på hur fan blir det med min fotbollsspelande. Och vi beslöt gemensamt med Stefano, vi tror att vi kan få ut dig på plan och spela, alltså, regelbundet under 2020. Vi låt oss liksom se om det går, och sen tjänar vi båda på det. Du hjälper oss med prestationer och mål och poäng, och vi hjälper dig att få din kropp hel igen liksom. Och den har slagit väl ut. Så att vi har ju en relation med Stefano som gör att han känner sig trygg hos oss. Det är i alla fall vad han säger till mig.
Men tror du själv att han är förlorad efter den här säsongen utomlands? Eller hur mycket tänker du Stefano Vecchia här om dagarna?
En hel del faktiskt, det måste jag erkänna. Men jag tänker honom som en del i lagbygget. Jag känner inte bara vi måste ha Stefano, annars kommer vi rasa ihop, men man behöver ju en Stefano-typ. Och varför ska vi gå över ån för att ta vattnet, eller vad man nu brukar säga, när han finns här? Naturligtvis så finns det andra nu som är intresserade av honom, men vi gör ett försök. Vi pratar med Stefano och vi gör ett ärligt försök, som jag har sagt. Sen vet jag inte om vi kommer att lyckas. Och återigen, det är många som frågar mig liksom, vad är procentchansen till att ni... Jag kommer aldrig sätta någon sån chans, eftersom jag jobbar inte på något bettingbolag, eller jag vill inte göra någon...
Inte längre i alla fall.
Nej, jag jobbade aldrig. Jag var konsult. Det var ju många år sedan. Fan, det var läst på alltså.
Ja, man såg väl ditt ansikte lite
här. Jag jobbade aldrig med riktigt sån 40%.
Var det expect eller vad?
Ja, dels det och sen Betsson. I alla fall. Men nu gör jag inte det.
Nej.
Och ord som chans, kanske, jag tror, jag hoppas liksom. Fan, jag blir ju rökt om jag säger sådana ord och sen inte lyckats liksom med det. Då, men du sa ju, nej, men jag trodde ju. Men, så därför använder jag mig liksom inte av det. Däremot så ska alla veta att vi gör allt vad vi kan för att få Steffo kvar.
Men din bild av det här snacket med Steffo, tror du, ja, nu är vi där, men tror du kommer hända något med Steffo innan den här säsongen är slut, att han bestämmer sig, eller är din indikation att vi tar den här säsongen och sen får vi se?
Jag tror det. Jag tror att vi kommer i senare delen av säsongen, så tror jag Steffo kommer att bestämma sig.
Men ser du också, som Henke var inne på, att det är utomland som är nästa steg för honom? Man ska inte gå till någon annan svensk klubb.
Alltså jag kan inte lägga de orden i munnen för vad Steffo ska göra, men han har ju helt klart ett internationellt tryck och kvaliteter i sin fotbollskropp. Där vid lag så tror jag väl att väldigt många allsvenska lag skulle vilja ha honom för att de ska hjälpa den klubben att komma ut till Europaligan och liknande. Men jag vill inte säga vad jag tycker att Steffo ska gå någonstans, men kvaliteten har han ju för att liksom göra en internationell karriär, så är det ju.
Lämna Steffo för ett tag. Kennedy Igbananike, det är ju många som har pratat om, även om han inte har gjort så mycket. Var han på väg bort under det här sommarfönstret?
Nej.
Nej, vad säger du om den värvningen och utfallet hittills, som ju varit en snackis här i Uppsala?
Ja, det är ju en värvning som vad ska jag säga, gav oss arbetsro här i vintras, och en värvning som vi hoppades, så att säga. Med Kennedy visste jag ju att han har gått över 30-31 års strecket, men och att han inte sprang lika mycket som han gjorde, eller lika snabbt i Djurgården och när han spelade i AIK. Men jag hade nog förhoppningen om att Kennedy skulle kanske peta in en 7-8-10 kassar eller någonting sånt där. Men där kan man väl säga att baksidan med, som jag sa om Kebba, baksidan med att de andra har presterat så pass bra som vi har gjort, offensiven har funkat så väl med då inte, ja nu har ju Mo gjort mål, fast straffmål, men vi har då två stycken nummer 10 spelare som har gjort mål och poäng. Det har ju gjort att Kennedy har ju inte fått den speltiden som vi trodde när vi värvade honom. Så kan man ju se det som ett jättedålig värvning, eftersom han inte har spelat så mycket. Ja, så kan man säga. Eller kan man säga att vi har haft en verksamhet som har varit väldigt, väldigt bra. Naturligtvis hade man väl haft båda två. Både en riktigt bra verksamhet och så Steffo och Suggi som gör så mycket poäng. Och så Kennedy ovanpå det som gör 10 kassar. Eller. Men vi har Mo som har gjort, vad är han, 5-6 eller något liknande nu. Straffmål.
5 va? Han gav ju bort den.
Ja, just det.
Också.
Så att ja, nej men han har inte spelat så mycket som vi trodde, helt klart. Däremot så saknar vi ju inte anfallskompetens med de spelarna vi har nu. Så att när den, även i ett lag som ska hålla ihop, så blir det ju att den enes, så att säga, ja, bröd och död, och även om det är drastiska uttryck, den, när någon presterar bra så måste någon annan stiga åt sidan. Och i det här fallet är det Kennedy som vi värvade in. Men det vore ju värre om vi värvade in Kennedy och sen är ingen annan som presterar och så saknar vi någon som gör mål. Så att han bidrar på sitt sätt, och Kennedy är ju en fantastisk människa. Och han är den första som tolkar till Jono eller till Suggi när vi liksom behöver engelsk översättning. Och trots att han inte får spela eller vet om att han inte åker med på en borta match eller inte, så han har liksom aldrig på något sätt misskött sig, utan han är superkille och försöker verkligen göra allt. Men just nu så har vi spelare som är offensivt bättre.
Du nämnde Kebba, han var ganska tydlig, han vill spela, vilket ledde då till att han försvann. Hur är dialogen med Kennedy, skulle du säga? Om man tittar utifrån så känns det som att han finner sig lite i situationen på ett annat sätt än vad den andra, vad Kebba gjorde.
Kennedy vill fighta som en plats, så mycket kan jag säga.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på X-Peng.
Ja, och han är våran spelare och vi vill ha honom kvar, och han fightas liksom. Han gör det dag ut och dag in, och han säger att han är inte nöjd med situationen, för han vill gärna spela, men han accepterar som det är och ska försöka ta en plats. Mm.
Han har ju ett år kvar på kontraktet här. Ni vill ha kvar honom till kontraktstiden ut?
Ja.
Ja. Om vi tittar till lite värvningar i stort inför säsongen, så går det ju inte att komma ifrån att du i princip har satt alla.
Ja.
Och vi bortser då Kennedy som vi var inne på, och Simon Gevert kan väl få lite dispens här på grund av vad som hände. Vi har inte sett så mycket av honom, men framförallt Adam Hellborg tycker jag, där ni fick till skänks här från Kalmar, från Division 1, går in och är så pass bra i allsvenskan. Hade du trott det själv?
När Adam var här uppe i fjol, han var ju hos oss under hösten 2019 och tränade för att titta på oss, och vi tittade på honom och se liksom, alltså ja, hur kommer det bli när med Niklas som hade den rollen, och är Adam mogen? Och han visade sig vara mogen rätt så tidigt. Så att därvidlag så...
Däremot, jag har pratat med spelare som tränade med honom förra när han var här och tränade, som är förvånade hur bra han är i allsvenskan sett till hur han tränade under hösten.
När han var här och tränade under hösten. Och då kommer han från en division 1-miljö som är, det är ganska stor skillnad, vi har varit inne på det tidigare. Men också med referensen av att Henke, jag har ju haft honom egentligen hela hans uppväxt i akademin i Kalmar. Så att där var vi trygga. Sen visste vi ju liksom inte hur fort det skulle gå. Och det finns ju vissa brister i Adams spel fortfarande som vi är förbannade på. som man får ta med honom.
Ja, det är väl de flesta spelare i allsvenskan kanske.
Ja, så är det. Annars skulle de spela någon annanstans. Men hans utveckling har gått fort. Men han är ju inte på något sätt en klar fotbollsspelare, utan han kan ju göra en hel del saker som kommer att göra honom ännu bättre. Men vi är nöjda med den. Henke hade råkoll på honom. Nahom tycker jag varit jätteduktig hos oss i år. Följde honom noga under fjolåret.
Fick lite strulig start där med ljumskarna eller vad det var. Men alltså kommit igång här på slutet.
Spelade mycket på medicin förra året, för han var överansträngd hela egentligen. Vad tror du, hela hösten förra året i Varberg. De körde ju hårt där med honom. Och han var, det satt i en bit in i den här säsongen. Men vi gjorde ett break ganska tidigt på honom när han höll på hatta fram och tillbaka, kunde vara med tre träningar och måste vara tvungen. Då tog vi ett break på, jag tror att en månad eller tre veckor någonting. Och det gjorde susen, och efter det så har jag haft koll på hans ljumskar.
Och sen Jono som gjort sitt två matcher va? Och även spårar där bakom.
Ja, fantastisk personlighet Jono. Och är precis så där så han kittlar Lukas till att prestera. Och när inte Lukas har gjort det tillräckligt bra, ja, då gick han in och stod två matcher och gav liksom Lukas lite andrum och fick komma ifrån lite grann. Och precis det vi ville egentligen ha från en målvakt som i alla fall inte på pappret uttalad första målvakt, utan det var ju Lukas. Och det är vi nöjda med, att Jono går in och tar det och kan stå när Lukas behöver vila.
Och sen då Hjalmar Ekdal som vi nämnde då, som kom in när Råp fick sluta. Hur funkar det där också? Sitter du med några Excel-ark som Kim och Tolle hade? Att då är det en back ut, så då ska vi ha in nummer två. Eller liksom hur?
Jag tror alla gör. Och sen om det är Excel eller om det är manuellt eller om det är skugghjälver eller... Men det är klart att på något sätt har ju alla koll på vad man har och vad man behöver. Och om den går sönder, vad finns det då? Kan vi framförallt flytta upp från egna leden? Men Hjalmar hade jag koll på sen förra året i Frej och tyckte att han var en spännande, ung, spelande mittback som förmodligen inte kommer att få chansen som i Hammarby. Nu kanske han får det efter den här säsongen, men då fick han i alla fall inte det. Och det visade sig också vara väldigt bra med tanke på att både Hjalmar och Adam Hellborg är med i U21 nu. Så det är vi ju jätteglada över, och det är ju liksom ett av de stora kvittorna på att våran verksamhet har varit bra.
Mm. Hur nöjd är du med ditt eget arbete?
Jag är ständigt klump i magen. Ständigt är liksom så fort man slutar tänka på Sirius och så börjar man, tankarna fladdrar på familjen eller liksom någonting annat, fritid, så tänkte man, undrar många poäng till Sirius hade tagit om jag hade tänkt 10 minuter till på Sirius. Och lite så är ju hela livet för en person i en sån här roll egentligen.
Just Ekdal där, det finns ju en köpklausul för er.
Vet du det?
Ja, du har sagt det. Ja, så kan det ju vara.
Det får jag inte yppa. Kan jag bli straffad av Hammarby? Det står ju att det är konfidentiellt.
Hur går diskussionen där? Eller vi kan bara reda ut. Det är många som undrar. Det är väl till slut upp till Hjalmar själv då. Även om ni skulle lägga de pengarna som krävs för att lösa honom, så han får ju bestämma själv om Bayern säger ja men vi tror på dig, då kan han ju vara kvar där.
Ja, alltså allt är ju upp till spelarna egentligen. Så är det ju, det är ju människor vi handlar med, tänkte jag säga. Hanterar. Så ska det vara. Så att ja, nej men det finns en option på en färdig. Men den kan ju inte vi lösa in, så att säga, om inte Hjalmar vill vara här. Så att det pågår ju en diskussion med Hjalmar om liksom, hur blir det, hur ska vi ta det vidare, vill du, vill vi?
Vill ni?
Men så här är det, Daniel. När de där frågorna, när första av de där frågorna, så vet ju du att det där är ju personalhanteringsärenden. Så att jag kommer ju vara väldigt, väldigt restriktiv med att svara på dem. Eftersom jag vill ju föra den diskussionen med spelarna.
Mm. Och bara för att du ska bli glad, så kommer ju ännu fler sådana frågor nu. Jag har ju ett gäng utgående kontrakt. Där Elias Andersson som stått för fin säsong här och sa väl att han hoppades intensifiera snacket med dig här under hösten.
Det låter ju fantastiskt.
Vad är status där? Ja, men om vi tar det generellt, var ligger du med de spelarna som har utgående kontrakt?
Vi har en diskussion med alla. Någon kanske jag kommer lite längre med och någon har vi startat med. Ja, det är väl ungefär så mycket jag kan säga.
Lär det bli någon förlängning innan säsongen är slut?
Ja, det hoppas jag. Men du kommer inte kunna få svar på med vem eller vilka. Men det hoppas jag kunna göra, helt klart.
Ni har ju en ganska stor trupp, 26 spelare tror jag räknar till. Och ni är 4 som är i andra klubbar för tillfället då, Hannes Sveje, Jocke Persson, Bråholm och Kebba. Och utöver det då, 4 spelare som då ständigt är utanför truppen. Hur tänker du kring truppbygget här inför nästa säsong? Och om vi tar det ekonomiskt också, vet du ungefär ramarna nu när allt är kaos här med publik? Och kommer det vara någon publik och kommer det inte vara någon publik? Har du fått någon form av ramar så du vet vad du ska röra dig med, eller hur funkar det?
Ta en fråga i taget.
Okej, ekonomiskt. Ja. Vet du vad som gäller inför nästa år, eller hur funkar det i dessa tider?
Nej, inte till 100%. Men en inriktning har jag från Christer. Och vi knådar ju där fram och tillbaka utifrån olika scenarion. Så det är inte bara så att från Christer i styrelsen får jag en summa, det här får jag, utan vi verkligen tittar på hur skulle det här kunna se ut och så. Och det pågår, det jobbet. Men jag har en inriktning.
Är den större eller mindre än i år? Eller ungefär lika?
Jag har en inriktning.
Ja, okay. Men på att hur ser du på att det ändå är en väldigt stor trupp ni har och förfoga över?
Du får också lägga till, i den här truppen så har vi lyft upp, vad är det, från akademin inför det här året, 4 spelare, va?
Ja, om man räknar Isak så är det väl 5.
Isak, precis. Ja. Och det ska vi ju göra, även om han skrev ett A-lagskontrakt på hösten förra året. Så. Och det gör ju att truppen är stor. Men vi känner ju att vi behöver den storleken och vi tycker inte det är så farligt. Också med tanke på att corona kom och det kan fortfarande slå ut en del ja, spelare som blir sjuka. Och vi har ju sett det i andra lag att det har det gjort, och då har det varit jätteproblem. Vi har ju nu en trupp där, där våra yngre spelare kan bli utlånade till Luleå eller Sollentuna eller spela vårt U19. Så vi tycker det är en väldigt... Det gör också att truppen är stor på pappret. Och den är större än förra året. Men framförallt för att vi har många fler spelare friska hela tiden. Mm. Förra året så var det ju klipp och klistra, och tidigare år så... I år så har vi ju gjort en inriktningsförändring med att ta in spelare som ett, inte har en skadehistorik på samma sätt som tidigare. Två, de är yngre än tidigare värvningar. Tre, de är snabbare.
Men tror du att ni kommer ligga på 26 spelare ungefär nästa år också, eller finns det någon tanke kring det?
Ja, den kan nog ligga där med en viss typ av föryngringsprocess, vilket gör att de spelarna... Risken med att ha för stor trupp, det är att spelarna inte får matchtid. Men kan man spela någon annanstans i liksom ett U21 eller U19 eller i en utlåningsklubb som Sollentuna eller Luleå, så är det liksom, då kan man ha den truppen, förutsatt att vara ekonomi för det naturligtvis.
Men är det sagt det med Sollentuna och Luleå, tittar ni längre fram än liksom den här säsongen? Nej.
Vi tittar inte längre fram än den här säsongen. Vi tittar med Sollentuna och Luleå tittar vi typ vecka för vecka. Om vi inte tror att Jocke ska spela här till nästa lördag, ja, men om de vill ha honom, så är det liksom, då spelar han i Luleå. Mm. Och sen tittar vi, hur ser det ut nästa vecka? Liksom, så att det är det som är fördelen med de samarbetsavtalen, att det är liksom inte regelrätta utlåningar på halva säsonger, utan han kan spela hos oss dagen efter han har spelat i Luleå.
Jag antar att ni tittar på, ni har ju redan värvat en spelare inför nästa säsong, men är du nu i dialog med andra nyförvärv? Eventuella nyförvärv?
Ja.
Hur många då?
Och deras hur många? Nej, men det är bara någon eller några. Sådär. Vi måste ju... På spelare som har profiler som vi tror kan passa oss i Sirius och vad vi vill, på det sättet vi vill utvecklas, så är det ju så att alla vi pratar med kan vi inte ta. Utan man måste ju ha en, liksom en bredd i sitt kontaktyta med andra. För att alla kommer man ju inte, och kanske alla vill man inte ha heller, utifrån dialogen som sen uppstår och man lär känna varandra och man märker liksom att fan, du ska ju inte spela i Sirius, du ska ju spela i Juventus, eller du ska ju spela i... Alltså, och då märker man, därför måste man ju ha en ganska bred kontaktyta med flera namn på positionerna.
Tror du att det kommer trilla in och mer presenteras någon mer nyförvärv innan säsongen är slut?
Det är mycket möjligt. Men den kommer ju inte förrän till 2021
då, såklart. Vi var inne lite på ekonomin. Jag antar ni tittar väl ändå på, eller du måste ju titta framåt så där. Hur tror du coronan slår till exempel, ja, mot en försäsong? Jag antar till exempel att utlandsläger tänker ni över.
Ja, jag tror att vi kommer vända på allt sånt där som är som man måste ställa sig frågan, kan vi leva utan det här eller inte? Och det får ju bli också att på vissa positioner kanske man inte har dubbla spelare, utan man har istället en akademispelare som bakom en högerback eller en vänsterback eller höger mittfältare, som gör att successionen blir också och generationsväxlingen blir också mer påtaglig. Och det tror jag vi har sett i många klubbar i år, att man, många klubbar som spelar med yngre spelare. Och där tror jag också är någonting som vi får hantera till nästa år, att vi måste ställa ännu högre krav på Petter Hansson och gänget i akademin, för att vi måste pinpointa. Ja, vi behöver om två år behöver vi en ny vänsterytter-mittfältare. Utbilda en sån. Ja, men vi har bara mittfältare har vi ändå. Så att vi behöver ha en vänsteryttermittfältare som ska gå upp i A-truppen om två år. Fixa det liksom. Det är sådana krav som man vill kunna ställa. Och därför är det så viktigt att akademin inte bara spelar spelarna på positioner och utbildar spelarna på positioner där man ska vinna U15, U17, U19 matcher, utan man utbildar spelare på positioner för att de sen ska kunna gå upp i ett A-lag. Det är liksom det som är strategi.
Ett litet sparkapital ni har, kan man ju tänka sig, Sam Lundholm. Hur ser ni på hans framtid? Det lär ju inte bli något spel här den här säsongen, är sagt. Räknar ni med honom nästa säsong, eller ser ni honom som en bonus, eller hur ser ni på Sam Lundholm som ändå varit borta här snart ett år?
Som du säger, och som Sam också har sagt officiellt, så har vi liksom ingen beräknad ankomsttid i den här säsongen, eller att tidpunkt för att han ska återvända och börja spela fotboll, för det har inte funkat hittills, så han får jobba på i den takt som han känner, och förhoppningsvis, och nu säger jag förhoppningsvis för att vi inte ska sätta ännu fortsätta med att sätta krav, så hoppas vi att han kan spela inför nästa säsong eller inför 2021. Det är liksom ändå någonstans en målsättning som vi måste ha nu när vi har flyttat fram tidpunkten.
Henrik Rydström har ju kontrakt över 2021. Det avslöjade du sist du var här, eller när vi satt på löten. Det har ju snackats lite om Henke här när Rickard Norling fick sparken, och folk är ju ganska imponerade över det jobb han har gjort. Tittar du på en ytterligare förlängning där, eller hur tänker du kring honom?
Han har ju då 1,5 år kvar på sitt avtal med Sirius.
Ja.
Och vi har ännu inte startat en sån diskussion. Men Henke funkar ju alldeles utmärkt hos oss i Uppsala, även om han är inte smålänning, han är Blekinge.
Ja, från Blekinge.
Ja, precis. Så tycker han om Uppsala, vi tycker om Henrik. Och vi har fått ett tydligt ledarskap. Vi som läget är, så ser vi liksom inga annat än att vi ska fortsätta jobba ihop. Och sen när den diskussionen om liksom en förlängning efter 1,5 år framåt i tiden, när den startade kan jag inte säga här och nu. Men vi som läget är, så vill vi gärna ha Henke kvar längre tid än de där 1,5 åren.
Känner du dig orolig att andra ska börja hugga på honom?
Alltså jag har så mycket att oroa mig för. Jag har så mycket klumpar i magen ändå. Liksom, så att vissa saker som man inte kan påverka liksom försöker jag få bort. Det är ju rimligt att några andra är intresserade. Men jag kan inte gå runt och vara orolig. Det kan jag inte göra. Men som sagt, därmed vill vi jättegärna ha honom kvar.
En spelare då som har lika långt kontrakt och som gjort succé den här säsongen, tagit ett steg längre, Acke Björnström. Hur tänker ni där? Jag antar att ni inte, eftersom ni har nyckelspelare i år som sitter på utgående kontrakt, kanske man inte vill gå in i nästa säsong med Acke Björnström på utgående kontrakt. Finns det någon dialog om att förlänga där, eller tänker ni att han kanske ska ta nästa steg här i vinterfönstret, eller hur ser ni på honom?
Det finns ju två scenarion där. Det ena är ju liksom att man pratar om en förlängning där man lägger på, just för att inte komma in i en sån situation. Det andra är ju liksom att om man tror att det finns många klubbar, eller en del, någon klubb, räcker med en, är intresserad, om man förbereder en försäljning. Så jag pratar med Acke om båda scenarierna. Har gjort det. Hintat om det, ska jag väl säga. Men där han är öppen för dialogen. Så. Utan att avslöja för mycket. Men Sirius behöver ju också komma igång med en typ av försäljning av spelare. Vi har ju gjort en, kan man väl säga.
Ja, det beror ju på två kanske.
Vem är den andra?
Ja, Karim.
Ja.
Annars hade vi gått i konkurs, som Kim Bergstrand sa när du frågade varför sålde ni Karim.
Och så skyllde han på mig.
Klassiskt svar ändå.
Klassiskt tränarsvar. Annars hade inte Kim fått ut sin lön den månaden.
Nej, men två försäljningar.
Ja, han då med Kingsley.
Kingsley.
Ja. Och tittar man på intäktsströmmar hos de allsvenska klubbarna, så har ju försäljning av spelare seglat upp på andra eller tredje plats tror jag. Och där snittet är för allsvenska klubbar 20% av intäkterna. Om jag inte misstar mig. Men jag tror att det var det. Och vi i Sirius har ju noll. Så det är klart att vi behöver ju börja försöka producera spelare och utveckla dem, vilket vi har gjort i år. Som blir intressanta för andra klubbar, så vi i alla fall kan komma upp på några procent för att vara konkurrenskraftiga mot andra lag. Mm. Men samtidigt vill man ju ha kvar de bra spelarna. Man vill ju vara bra och bäst att spela fotboll, men så ser det ut i alla fall. Mm. Och, två scenarier, Macke.
Mm. Men då tolkar jag det som att ni helst inte vill gå in i nästa säsong med Acke på utgående kontrakt.
Nej, precis. Mm. Nej, så att vi försöker diskutera en förlängning, eller så får vi liksom... Sen kanske vi inte kommer mål på något av dem, och då får vi köra på det liksom. Macke är en härlig kille.
You guys, are you serious about this? Mm.
Om vi tittar till årets säsong då, där ni ändå har gjort succé måste man säga. Är du förvånad?
Nej, inte nu längre. Det man var kanske lite förvånad över, det var hur pass bra vi hade med våra nya spelare. Med spelare som alla kände till som bra allsvenska spelare som inte var kvar längre, med Filip och Christer, Ian, Arvidsson, Razak, som är liksom... Så visste man ju inte till 100% att det skulle bli bättre än förra året. Däremot så visste vi att med samma trupp från fjolåret in i år skulle bli sämre. Mm. Så för oss, för mig och Henrik, så var det liksom, det var ingen tvekan på vad vi behövde göra. Så där är jag inte överraskad. Däremot är jag kanske lite överraskad över att vi kom så långt fram i samband med coronafördröjningen av allsvenskan. Så när allsvenskan väl drog igång, då mosade vi, även om vi inte vann allting, så mosade vi sättet att spela fotboll och springa. Och spelare då som inte alls hade samma meriter som tidigare eller som i andra klubbar, vi liksom spelade väldigt, väldigt bra fotboll. Och det, där tyckte jag att jag var lite förvånad över att vi hade kommit längre än de andra klubbarna. Mm.
Hur svårt var det då att sätta vad ni skulle göra under det här uppehållet? För det har ju många spelare jag pratat med hyllat ert upplägg under den här coronapausen, eller vad man säger, att ni körde på ganska, ja, ganska som vanligt, medan vissa liksom hårdkörde verkligen, vissa körde inte alls, vissa körde för lätt. Hur svårt var det att sätta den?
Vi var ganska övertygade om att vi behövde ha typ en examen en gång i veckan, som om det vore match, allsvensk match. Och därför bestämde vi oss ganska tidigt om att köra internmatcher, oavsett spelarnas tyckande om det. Nu hade vi också en spelargrupp som var hungrig. Vi tyckte vi saknade det förra året. I den omfattning. Vi hade inte samma hunger i truppen. Nu har vi, i och med att vi hade ganska många unga spelare, kom underifrån, vi hade många nya som ville visa. Och med den truppen som vi hade nu och den hunger som fanns, så kunde vi köra på fast det liksom fanns inget slutmål när matcherna skulle börja. De hade hungern av att bevisa att de skulle liksom tillhöra Sirius och prestera här. Det hade vi aldrig fått av fjolårets trupp, i våran uppfattning. Och det var också därför vi gjorde ändringen. Men tack vare, om man får säga så, om coronan, så gav det oss, eller på grund av coronan, så gav det oss tid. Och en spelartrupp som ville jobba stenhårt. Och att vi kunde genomföra de här, så matcherna byggde, eller veckorna byggde, när vi... Jag hoppar fram och tillbaka, men med ett obestämt matchschema och när allsvenskan skulle börja, så byggde ändå våran tillvaro på att vi hade match på fredagar, internmatcher. Och det ställde spelartruppen upp på väldigt bra. Så att det är många gånger i de där internmatcherna när vi visar våra löpvärden och liksom arbetsinsatser, som har varit till och med bättre i de matcherna än i de allsvenska matcherna. Och det tror jag låg till grunden för att vi fick en bra start, både vad gäller poängen, men även när vi förlorade Djurgården första matchen, så tänkte jag, vad fan, vi är bättre. Och det höll i sen, det har hållit i sen. Det är liksom nu, vilket vi har pratat med spelartruppen om, att det är inte en jävel som kommer att komma ihåg om vi har gjort en bra första halva av en säsongen, om vi liksom lägger, tycker att vi är klara nu. Utan nu vill vi ju liksom fortsätta utveckla det här som vi har, och vi vill springa ännu mer. När vi inte springer, då förlorar vi mot Varberg. Mm. Och den insikten, den har, och vi försöker ju banka in hos spelarna, men sen ska det funka den dagen där inte, det ska ändå börja springa när det inte funkar, om man säger så, den dagen. Och det lyckas vi inte mot Varberg. Mm.
Det jag tycker är intressant om man kollar era matcher, att ni är ju, som du säger, ni är ju sällan underlägsna motståndaren, utan när ni har förlorat eller tappat i kryss, då är det ofta individuella misstag som egentligen är, utifrån känns ju enklare att rätta till än att liksom, men vi är sämre, vi vet inte vad vi ska göra. Delar du den bilden?
Ja, det gör jag. Vi har ett spel som bygger väldigt mycket på spelbarhet. Alltså att man måste ta sig till positioner som gör att Adam Hellborg kan knacka loss bollen till Nahom. Och det ser vågat ut. Det ser ut som vi tror på varandra och har väldigt mycket självförtroende. Men det handlar väldigt mycket om spelbarhet. Alltså ta det till en ny position så det ger ett alternativ till din medspelare. När vi gör det, då spelar vi den fotboll som ser ut som att, herregud vilket självförtroende de har. De spelar eget straffområde. Men vi är inte bättre än att vi kommer alltid tappa en boll. Grejen är det som när det inte klaffar för oss, det är liksom hur hanterar vi situationen när vi har tappat boll. För det kommer vi göra ibland. Det gör man även när man spelar med låg risk, så att säga, slår iväg långbollar. Men hur agerar vi utifrån? Och där har vi inte kommit i mål. Där har vi fortfarande ett utvecklingsområde. Att hur sorterar vi? Vilka är farligast? Är det spelarna eller ytorna? Och hur försvarar vi när vi har tappat bollen? Dit har vi inte nått ända fram. Men vi har nått ganska långt fram med de resurser vi har, den utveckling vi har fått. Men än så länge så har vi liksom inte fått filten att både räcka upp över huvudet och ner över tårna. Utan där håller vi på att stretcha nu. Och vi ska veta att vi drar den där filten varenda jävla träning. Och ställer krav på spelarna och de köper allt vi, de kraven som vi ställer. Men av förklarliga skäl så är inte filten, den är inte lika lång som filten i Malmö. Men vi håller på att stretcha den så mycket vi kan.
Hur långt ser du själv då att det här kan räcka den här säsongen? Henke pratar ju om nytt kontrakt. Tittar man spelmässigt så är det inte många lag som ändå har utmanövrerat er, och ni ligger ändå sexa med ganska bra där bakom Malmö och Elfsborg, eller vad man ska säga. Vad känner du själv efter drygt halva säsong?
Hur långt det kan räcka, det kommer du inte få någon tabellplacering av mig.
Men du tittar uppåt och inte neråt?
Jag tittar åt alla håll. Sida också. Men det är klart att vi känner väl att med de prestationerna vi har gjort så känner vi inte att vi har rånat något lag. Utan vi känner väl liksom, när vi får filten att räcka några centimeter till, då hade vi haft kanske några poäng till också. Men som sagt, innan vi får filten att räcka till så kommer vi tappa matcher. Liksom.
Det har Sirius varit spelmässigt bättre någon gång i dina ögon? Än den här, alltså topparna den här säsongen?
Ja, alltså, som kanske inte som vi har spelat bra rakt över hela laget tycker jag den här säsongen. När vi hade Kingsley och Moses som var som bästa 2017 och liksom med flera som var väldigt bra. Då fanns det liksom delar i laget som kunde bära liksom upp det. Så att det är väl, där någonstans tycker jag väl att det är likvärdigt, det tycker jag.
Har den här spelmässiga framgången, tabellplacering och allt det gjort det liksom, hur påverkar det dig när du pratar med spelare och så där? Märker du någon skillnad av det ni har gjort?
Menar du spelare hos oss eller andra spelare?
Men båda liksom, dels att spelare här kanske har fått en annan bild av Sirius än att kämpa i botten, eller nya spelare som bara, Sirius, det vore något kanske, ja. Just därför.
Först så skulle jag bara vilja uttrycka att alltså, vi har inte gjort ett skit ännu. Det är ungefär som att leda med 1-0 i halvtid. Vi har inte vunnit någonting. Vi har fått ihop 28 poäng. Det finns säsonger när man åker ut på 28 poäng. Och gör vi, som jag sa tidigare, gör vi en dålig andra halva av serien, så är det ingen som kommer att komma ihåg att vi var bra i första halvan, och liksom, då har vi bara försumpat en bra chans. Så att vi behöver liksom Vi har inte presterat. Vi har presterat en hel del bra matcher, men vi har liksom inte vunnit något än. Men med det sagt så vi vill ju skaffa oss en god position i fotbollsallsvenskan. Och då säger jag god, jag vill säga inte att vi ska komma där eller där eller där, eller den är bra eller den är dålig, men liksom för att visa att vi är en bra fotbollsklubb att vara och att jobba i, både som ledare och som spelare. Och det är klart att när man, ju högre upp man kommer med ett spel som är attraktivt för ögat att titta på, desto lättare blir det att prata med liksom både egna spelare och andra spelare. Det är självklart. Så därför är det liksom, vi vill ju inte sälja Steffo nu, till exempel. Vi vill ju investera i att ha Steffo kvar. Ja, vi kommer att tappa några miljoner på kontot i sådana fall nu. Men ambitionen är att ha honom kvar, för att vi vill investera i en god tabellposition, vilket gör att vi kommer att bli attraktivare till nästa säsong. Mm. Och då är det en typ av investering.
Mm. Ja, fanns det miljoner på bordet för Steffo?
Om det skulle finnas.
Jag hade ju Åge Kindlund här som sågade lite allsvenskan den här säsongen och sa att det nästan var sämre än någonsin. Det är bara massa långa inkast och fasta situationer överlag. Hur ser så du på
allsvenskan är ju bättre än någonsin.
Tycker du det?
Vilket höjer våran insats.
Nej, men hur ser du rent spelmässigt på den här säsongen?
Håller med Åge, kanske inte Oskar, att det är en allsvenska som är spelmässigt mindre kanske attraktiv att titta på för ett objektivt öga. Mm. Där det är fler lag som spelar med låg risk och just satsa på längre bollar, sätta upp bollen tidigare, vilket är, och försöka få fast den högre upp i plan, men därifrån spela ganska bra fotboll. Så där håller jag med honom. Men sen vad som gör att vissa lag väljer den vägen är svårt att svara på. Elfsborg till exempel, de är ganska snara med att de har ju väldigt bra offensiv, men de går ju snabbt från en backlinje till att få upp bollen högt upp, medan vi spelar då försöker spela hela vägen. Så, och vad som är attraktivt eller inte, vi tror ju att våran fotboll är attraktiv för att vi är ju också bra på den. Vi är inte bra på att sätta upp långa bollar. Men motståndarna tycker ju att vi är dåliga på att försvara på långa bollar. Vilket vi inte tycker att vi är så dåliga som motståndarna tycker. Däremot så är det några procent under en match som vi inte får tag på de långa bollarna eller andra bollen. Och det är de gångerna som jag pratar om. Där måste vi vara bättre på att försvara än vad vi har varit hittills. Filten måste ner över de tårna, så att säga. Men jag förstår vad Ogge menar. Och det är fler lag som spelar längre bollar och fasta situationer än tidigare.
Ja, då går vi in på lite lyssnarfrågor jag har fått här innan vi avslutar. Hur många timmar gör du själv på gymmet i veckan? Ja, nu alltså, lutar dig tillbaks, ja, och spänner hela kroppen.
Ja, det blir nog bara ett pass i veckan. Jag skulle nog gärna vilja säga att det blev två, men jag tror max ett. Och då är jag snäll när jag säger så.
Men paddelkarriären, håller du igång den?
Ja, den var nere i våras. Och när det var väldigt mycket jobb där i, alltså första halvan. Men nu känner jag liksom att jag måste börja ta tag i den där paddelkarriären igen, för att jag får inte sumpa den.
Finns det några planer på scoutingresa, leta nya spelare i Östasien?
I Östasien?
Ja.
Nej.
Nej.
Det finns inga.
Hur funkar det med, ni hade ju David här som scout under första halvåret. Ja. Han verkar inte vara kvar, eller hur?
Han är inte kvar utifrån de ekonomiska ramarna som blev snävare med coronan. Så att där har jag jobbat ensam och jobbat ihop med mitt nätverk som man har runt om i Sverige och i Europa. Så. Men tanken är att vi ska kanske hitta en intern lösning på den biten som vi kan kombinera med andra roller.
Japp. Kan en vänsterback från Balkan vara på G in i klubben?
Säkert, men inte vad jag vet.
Ja, det borde vi veta.
Ja, alltså, var frågan så att jag har den på gång, tror du?
Ja, det känns som det.
Nej.
Inte i bakfickan.
Nej.
Tycker du Dennis Yaldir då, tidigare Sirius talang i Umeå, kan vara intressant för Sirius?
Alltså den, så är det ju med spelare, nu ska jag låta lite tråkigt, men i respekt för Umeås verksamhet så är det ju han kontrakterad av dem. Och jag kan ju liksom inte börja snacka om deras spelare, det vore ju dålig respekt mot dem.
Hur mycket följer du de här gamla Uppsala-spelarna då?
Inte mer än någonting annat. Mm. Alltså, ska man följa så måste man ju... Alltså tittar jag på Umeå, då vet jag att Dennis spelar där. Mm. Och så tittar man ju och ser, ja, det där gjorde han bra eller inte. Om man jämför med han på högersidan som jag inte har namnet på. Liksom. Så det är klart att... Men allting hänger ihop med liksom, om de är bra eller inte. Mm. Dennis är ju pigg på vänsterkanten. Nu pratar jag ändå om honom fast han inte är min spelare. Eller Sirius-spelare. Så, och han är från Uppsala. Men därmed är det inte sagt att Dennis kommer att spela Sirius nästa år. Mm.
Hade du sparkat Poja om du var sportchef i Göteborg?
Ja, återigen. Det kan jag absolut inte uttala mig om. Det vore ju tjänstefel deluxe.
Vart vill du ha din staty?
Ja, alltså om 2 veckor så kommer de väl förmodligen
riva ner.
Ja, precis. Nej, men det är väl kul att man får såna frågor ibland. Men som sagt, vi har inte vunnit ett dugg ännu egentligen, mer än att vi har gjort lite bra matcher här och där. Vi vill ju få alla att känna att liksom att vi har en bra säsong, men att vi inte är nöjda med den bara för att vi inte brukar ligga där vi ligger i Allsvenskan. Vi vill ju få alla att känna att fan, har vi chansen så kör. Det är de gångerna vi har liksom... Vi tränar väldigt mycket på hur vi ska spela fotboll. Men när vi väl spelar matcherna, då gäller det liksom att lita på att det där sitter instinktivt i ryggraden. Och istället för att springa och tveka och så jobbar vi väldigt mycket för att få spelarna att köra. Och köra innebär att springa. Så att... Vi kan väl prata om någon byst eller någonting sånt där lite längre fram som jag kan ha i billighyllan hemma.
Ja, det är inte så många som ser den kanske.
Nej, men det räcker om jag ser den.
Till sist då AIK, då vi får se exakt när, men det är just nu är det ju nästa match. Och vi har ju ett riktigt mardrömsfacit här mot AIK. Aldrig vunnit eller tagit poäng sedan ni gick upp i Allsvenskan här. Vad beror det på?
De har varit bättre än oss, förmodligen.
Ja, inte alla matcher. Jag minns här någon... Var det när ni ledde med 2-0 och så kom Stefanelli in och gjorde 3-2 eller vad det var, spelade ut dem totalt. Så inte alla matcher, men vad...
Ja, men vad slutade matchen?
Ja, 3-2.
Då var de bättre än oss. Ja. I alla fall är ja, enligt fotbollens regelverk.
Så är det.
Nej, men vi hoppas ju att matchen blir... som vi tror, den 10:e här på studenterna, så att vi studsar tillbaka från och gör en likvärdig andra halvlek som mot Hammarby och en första halvlek som mot Varberg, då har vi en chans att ta de där poängen som vi aldrig har gjort förut. Men vi måste maxprestera på alla huvuden och alla fötter för att liksom slå en sån stor och stor klubb som AIK.
Mm. Ja, stort tack Ola för att du tog dig tid.
Tack själv.
Aris är just tillbaks någon gång nästa vecka. Vi får se när, förmodligen måndag eller tisdag. Och så får vi se med vem också. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen.
ICA Kvantum Gränby. We are serious about food.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.